Idag har vi glädjen att ha Sam Hallam här i studion för att prata om tålamod. Det var i alla fall vår titel eller vår tanke att det ska handla om. Och det gör det till stora delar, även om vi också svävar iväg om andra saker som vi hockeyintresserade tycker är intressant. I alla fall jag. Vad säger du, Karin? Även du kanske också svävade iväg ibland för att det blev detaljer som inte du känner skit hemma i. Men är det stora drag då?
Ja, men jag tänkte så här att man skulle vilja ha honom som sin chef. Han är ju en drömchef. Han har, jag tänker på fyra saker. Han har pratat om vikten av tålamod. Han är medveten om att släppa ifrån sig arbetsuppgifter. Så han har den där självmedvetenheten. Han pratar om tydlighet och så att han vill skapa en god känsla. Då tänker jag så här, han kan ju bli chef var som helst.
Mm. Det är skönt om det skiter sig så här.
Ja, då kan jag ta in han som
tar ju du, exakt, du är hans räddningsplanka.
Ja, det var bra.
Perfekt var honom. Då kan han slappna av. Ja. Då kör vi, hörni. Trevlig lyssning.
Idag har vi med oss Sam Hallam. Så är jag rätt nu?
Jättebra.
Ja, vad bra. Jag har skrivit upp här så jag ska säga rätt. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Hur är det med dig då?
Det är jättebra. Jag börjar med att sitta här med en fantastisk view ut över Stockholmskulissen och mycket spännande som händer under helgen här med NHL-matcherna.
Har du varit och kolla?
Ja, jag var på matchen igår och det såg ut att bli en ganska tråkig match när ett lag ledde med 4-0. Men helt plötsligt var det match. Och det är bra inramning, mycket bra spelare på isen. Bra show överhuvudtaget.
Om du skulle önska ett lag som du skulle vara tränare i, vilket NHL-lag skulle det vara?
Det var en jättebra fråga. Jag har faktiskt inte tänkt tanken så. Men alltså, jag växte upp när Peter Forsberg var kung i Colorado, så då höll man ju lite på Colorado. Så jag får säga dem utan att veta om Denver, Colorado är the place to be om man fick välja på de här 30-32 ställena.
Ja, ja. Vad har du för favoritlag?
Calgary.
Just det, det har
du. Det är också ett toppenställe.
Det är säkert skitbra.
Ja, det tror jag. De har precis bytt tränare.
Ja, då har de. Ja. Exakt. Mm. Började knacket, nu är det ett par segrar i rad. Det kommer, vet du. Tålamod.
Backlund leder upp.
Exakt.
Idag tänkte vi tänkte snacka lite idag om ledarskap och kanske lite inriktning på det här med tålamod. Vad tänker du med, alltså det är ju ett väldigt stort, vad ska man säga, en stor fråga blir det, men vad tänker du med tålamod? Liksom, för det är ändå en viktig aspekt i när man jobbar med ett lag.
Och det låter ju nästan som ett skällsord när man ibland pratar, eller ett försvarsmekanism som man tar upp när man pratar om det. För det är ju, vi lever ju i en tid där man vill ha snabba resultat, man vill ha snabb feedback, man vill veta saker snabbt oavsett om det är nyheter eller som flashar upp eller sådär, och sen går man vidare på nästa. Och men jag tror tålamod är egentligen att man konsekvent och mödosamt jobbar mot ett uppsatt mål över tid. Och då blir helt plötsligt tålamod får en ganska positiv innebörd. Att man liksom strävsamt kämpar på. Så tålamod är egentligen grunden, för ledarskap handlar om att vara, du har ett nuvarande läge och så har du ett förväntat läge där du vill vara. Och så har du en resa att göra däremellan. Och för att nå dit så behöver du ju ha som ledare ett jäkla tålamod. Oavsett om det är en individ eller en grupp som ska ta sig någonstans. För det tar tid att nå till önskat läge. Mm. Och likväl, jag menar, i mitt fall som coach, så behöver jag känna att det finns ett förtroende och tålamod för mitt sätt och mitt teams sätt att jobba för att nå dit. Och då, förra veckan var ett bra exempel. Om vi ska ta ett färskt exempel med Tre Kronor där vi ligger under med 4-0 mot tjeckerna efter 15 minuter. Det är ju inte ett önskat läge eller ett drömscenario på något sätt. Och vi lyckades inte vända runt den matchen där och då på torsdag, men det ledde ju till att vi fick en jäkligt givande fredag som resulterade att vi gick ut och agerade på ett helt annat sätt på lördagen och byggde vidare på lördagens prestation och var ännu bättre på söndagen. I ett kort perspektiv är det ett tecken på när man jobbar med tålamod, så att säga. Och det är så intressant när man sitter som coach efter en sån match. Och det här för mig personligen var det också jättetufft, för det var i min hemstad Växjö med familj och vänner och massa som hade sett fram emot och min möjlighet att få coacha i Växjö igen efter 10 år.
Men vad jobbigt för dig.
Ja, på ett sätt. Men sen var det, om jag får dra en sidostory, i den här världen där allting handlar om resultat och prestation här och nu och kritisk granskning och en jäkla tävling, så efter en match och så får man lite perspektiv när man möter upp sin familj och med barn och fru. De har ju varit med om man har förlorat förut och få lite kärlek från dem. Och sen hade jag med mig min yngsta son som är 9 år, fick följa med bort till omklädningsrummet i sin landslagströja, och han kom med sitt autografblock och fick gå in och ta lite autografer, och någon spelare var fram och snackade med honom och gav mig en tröja och han sken som en sol. Får man lite perspektiv att jag är på en dålig plats, jag har förlorat på ett ställe där jag verkligen vill ge alla en seger, men det var fortfarande 9-åring som gick ifrån den hallen i alla fall som var supernöjd med en ny keps och en hockeyklubba från en idol i Tre Kronor.
Ja, det är bra att påminna sig. Men om man tar det här med tålamod, om vi går till ett klubblag, för det är ändå så där att man förväntar sig ändå leverera både som spelare eller tränare. Och så om man inte har resultaten med sig, då blir det ju ändå sakta men säkert så börjar det ju skava liksom, och man känner att pressen kommer.
Absolut, och det med tålamod ska ju inte vara, det är inte en motvikt till att inte leverera ett bra jobb. Men ett bra jobb kan ju vara att flytta en spelares prestation från en nivå. Att sakta men säkert bygga den över tid så att spelaren känner att han når sin potential. Och det kan ju vara att om vi använder ett SHL-lag som exempel, så kan det ju komma en spelare som kanske behöver 1,5 års riktigt bra fysträning för att kunna leverera på hög nivå. Han kanske behöver i lugn och ro få mogna in i uppgiften som han har och känna sig trygg i sin miljö. Och då kräver att han ska vara klar och färdig i mitten på september när serien startar. När han kom den 1 augusti, eller han kanske fick 2 månader från när han kom in i laget från maj där. Men så kan man, jag tror man kan titta på de som har varit framgångsrika de sista 10-15 åren och skönja ett mönster i att man jobbar ganska långsiktigt med utveckling av spelare, med förtroende för liksom coacher, så kan man ju plocka ut ett lag och se att de har nått framgång där man kanske har, man accepterar inte en förlust, man bryter ner den och lär sig av den, men man kanske håller lugnet och håller riktningen än att börja skrika på stora förändringar. Och det är väl där som coach eller en hel ledarstab, när du, om vi pratar klubblag, startar en säsong, så vet du att de viktigaste matcherna kommer ju i mars, april. Det är ju där saker och ting avgörs, oavsett om du ska vinna eller undvika att åka ur.
Mm.
Egentligen oavsett serie. Men ibland kan ju ditt ego eller ditt eget välmående kräva att du vill ha de där segerna snabbt och nu. Det handlar inte om att du ska halka efter, men att inse att det är ibland ett annat skällsord ibland som vi använder, med en process. För det låter ju också som en ursäkt för dåliga prestationer. Men för mig kommer det ner till att tålamod och process, det är ju att alla är medvetna om att man jobbar jäkligt aktivt och hårt och målinriktat dag för dag. Men ibland får man inte liksom betalt för det direkt. Och det här är ju någonting som man ofta i en coachande roll jobbar med individer där man önskar och försöker upplysa om tålamodet. Att alla kan inte spela i första powerplay och spela 18 minuter. Men om man gör saker bra över tid så kan man hamna där någon annan är, för de har gjort det innan. Och där är ju, vi ser, ibland är det bra för att spela och byta klubb. Men ibland tycker jag också att spelare är väldigt snabba med att hoppa vidare för att få, jag behöver nu. Så länge klubben erbjuder en bra plan. Och vi är tydliga. Nu säger jag vi. Nu jobbar jag inte för en klubb just nu. Men är man tydlig med att det här är hur vi tänker matcha dig på grund av de här omständigheterna, på grund av att vi vill att du ska vara, orka träna riktigt hårt, för du behöver 6 månader av riktigt hård träning. Och det betyder att vi kanske kommer hålla din speltid någonstans kring 10-12 minuter för att du ska ha kräm. Det kommer ge dig en långsiktig framgång och en bra utveckling. Så det är väl, men det är väl vad ledarskap och coaching handlar om, att ha en plan och ha ett läge där vi nu sätta upp ett läge där vi vill vara och sen vara tydlig i resan dit.
Mm. Bra, då där det du pratar om nu, har du upp, nu är jag ju tillbaka såklart i ditt, när du är klubblagstränare oavsett om det är Växjö eller Karlskoga. Ja. För ofta kanske det här, antingen är det unga spelare som kommer upp som behöver det här, eller att man kommer från en lägre division kanske för att komma in i det. Upplevde du att det så förändrades spelares, nu är det generellt såklart, liksom, deras tålamod eller liksom inställning till det här att faktiskt se den här planen, den långsiktiga planen, liksom att fan, jag köper det här, jag fattar att jag behöver det här, eller är det så här, nej men fan, det här är inte tillräckligt bra för mig, jag måste då gå någon annanstans?
Nej, jag tycker inte förändrat. Jag tycker i Hockeyallsvenskan så är det ju det, en liga där du vet att du har ögonen på dig och du har möjligheten att ta det till SHL. Alltså vill man få betalt snabbt och i form av speltid och leverera, och en ung spelare som kommer upp i SHL kommer ju ofta, ska du vara ung och komma in i SHL så har du ofta varit på juniorlandslagsnivå. Mm. Och du ser den världen som spelarna lever i är ju en jäkla utmaning för dem. För säg att du spelar i juniorlandslaget, eller om vi tittar på den absoluta toppen, de här liksom, de få procenten som är absolut bäst, så har ju de stenkoll på sin kull, vad som händer runt om. Och är du född, det är ju som nu när första 04an för, eller första 05an får göra SHL-debut, då går det ju vågor över hela 05-kullen.
Exakt så är det.
Och så bara, jäkla, han är en kvart före mig just nu. Nu måste jag också. Och så där har ju klubbarna ett jäkla ansvar, och coacherna, att verkligen visa hur man jobbar med de här spelarna och liksom sätta upp både kortsiktiga mål och långsiktiga mål och visa hur man jobbar mot dem, för att vad som händer upp i, vi tar ett exempel, Luleå, är ju det, utifrån deras perspektiv och situation, det kanske inte är samma sak i Göteborg, och så vidare. Men så spelarna lever under en jäkla liksom tidspress att leverera hela tiden. Och där, det är en utmaning för alla coacher att liksom, och anledningen att de här spelarna blir så bra är ju också att de har det drivet och verkligen vill framåt och tävla, och så det är ju deras styrka, men det kan också bli en jäkla liksom ett stressfaktor som påverkar dem negativt. Så det, och jag tror det ser ut så, och det är samma i Hockeyallsvenskan, alltså det spelar ingen roll vart du är, och alla gillar ju det unga, det nya. För det är ju sexigt. Alltså det är, ja men, så alla tycker det är skitkul och häftigt när det kommer en ny ung spelare upp. Och coachernas roll är, det är ju någonstans att skydda den här personen, för att den ska ju ha en karriär som ska sträcka sig 15-20 år till och lägga bäst med. Och rätt och fel, jag tror det är väldigt individuellt. Nu har vi en Leo Carlsson som åkte över till Anaheim och gör det fantastiskt bra. Jag med fler kanske kände att jag tror att det bästa för Leo är att stanna kvar i Örebro ett år till. Spela väldigt mycket en stor roll. Leverera. Vara mogen för flytten. Och så visar sig Leo vara supermogen. Mm. Just nu har det visat sig så i alla fall. Mm. Så det är också viktigt det här att det finns inte rätt och fel. Och det tror jag som coach man också måste vara medveten om. Att det här är våran bild. Det här är våran idé. Och vi har en erfarenhet av liknande situationer. Vi tror att det här är det som är bäst. Men vi har inte alltid rätt.
Nej, så är det. Och såklart svårt att veta vad är rätt och fel. Och som du säger, det är ju från spelare till spelare. Och kanske från, och såklart från klubb till klubb hur det ser ut. För det du pratar om sen när hela 05-kullen kollar på shit, nu är Santin Pellic upp. Och ja, fan, då måste jag ju också vara där. Hur fan ska det annars gå för mig? Och det där är ju längre ner också. Där är ju från, såklart om från J18-spelare som ska vara i J20 och U16-spelare som ska vara i J18. Och så fan, den här 07an, han är ju fan i J20 där borta. Då måste jag också vara i vårt J20, fast det är ju inte samma sak. Liksom. Nej. Och, det och så där, stressar vi varandra i det där.
Ja, och det är ju en stor fråga, och det är ju en fråga som debatteras hela tiden. Ålder i våra J20-serier och så vidare. Vi ser ju omvärldsanalyser säger ju att det ser likadant ut i Sverige som det ser ut i våra, liksom, de länderna vi konkurrerar med. Om vi tittar snittålder på juniorserier och så vidare. Det är svårt att rikta ut ett rätt eller fel där. Jag tycker väldigt mycket kommer ner till liksom klubbarnas ansvar. Mm. Att ska du lyfta upp en spelare tidigt så ska ju han någonstans vara där för att han spelar i rätt typ av roll. Och går jag tillbaka till min karriär, min tränarkarriär började i division 2, Kasko HC. Och som ung och ambitiös tränare, kanske inte med allt tålamod i världen just där och då, skulle vi börja träna mycket på sommaren. För det är sådär. Så jag vet inte hur många av de spelarna som var i den klubben som spelade hockey för att det var kul. De gick till jobbet på morgonen, jobbade en hel dag, åkte ner till hallen 2 dagar i veckan och tränade hockey och spelade 1 eller 2 matcher i veckan för hockey. Var liksom det roligaste som visste och sådär. Och så kom en ung coach och skulle man träna fys 4 dagar i veckan. Så det gjorde att många av de äldre försvann ju. Och så fick jag fylla på med en massa unga spelare från J20. Och jag kan ju efterhand sådär, jag tyckte det var skitkul att vi lyfte upp de här unga, framförallt backarna som fick spela väldigt tidigt seniorhockey och sådär. Och samtidigt satt jag dem i en miljö där de fick kämpa för att ha näsorna över vattenytan och kanske inte fick utveckla sitt spel med pucken, utan de fick spela för att överleva. Och det gynnar inte deras hockeykarriär.
Nej.
Så det var liksom, när man tittar tillbaka på det så här, ser vi på juniorhockey nu, en spelare som är väldigt bra, som lyfts upp väldigt tidigt, ibland när han hela tiden får spela mot motstånd där han inte får utveckla sina skills, där han inte får spela i spelet med pucken, där han inte får spela i en stor roll, kan över tid kanske hämma en spelare, snarare än sen har vi upp och känna på det. Det är en jäkla skillnad. Men vi har ju system där det blir en spelare som gör det bra när han är 15 eller U15, lyfts upp tidigt i U16 och sen missar han sitt riktiga 16 år för han ska spela 18 som underårig, och då har han gjort ett år i 18, då vill ju spelaren direkt upp i 20.
När han blir i 18-spelare.
Första junior spelar han 20. Så här, okej, så om stegen ska fortsätta, ska han då sitt andra J-år spela seniorhockey. Du missar ju ett par års utbildning på vägen. Du kan ju inte hoppa över 3 år på läkarlinjen. Liksom, bara för att du är bra.
Men det där tycker jag, det är ju en ledarfråga. Liksom, som, de tar ju inte ansvar då. Så här tänker jag. Att det är ju spelaren vill uppåt. Men tränarna tar ju inte heller ansvar. För de plockar ju upp honom.
Jag tror att man ofta gör det av omtanke och välvilja. Att man vill ge den här spelaren en så bra förutsättning som möjligt. Ibland är det rätt. Det kommer spelare som klarar av att spela liksom 1, 2, 3 år upp i åldrar. Men balansen att också kliva ner på sin vanliga nivå eller så att säga, och få vara den ledande spelaren, för då kommer det ju andra aspekter in i det. Då får du ju vara, du kanske får ta ett större ansvar i omklädningsrummet också, mm, eller som ledare i form av att vara en förebild för de andra i laget. Och, för det blir ju också lite, om du hela tiden är yngst och kommer med på vissa premisser, så du är kanske aldrig den som inleder ett samtal i ett omklädningsrum. Kanske våga uttrycka dina tankar på ett möte där man sitter och tittar på några videoklipp eller sådär. Och då lär du aldrig integrera liksom i en roll som kanske en ledare. Så hur får vi fram framtida Joel Lundqvistare och liknande? Mm. Någonstans måste man ju lära sig att leda en grupp också. Och det är jäkligt tufft om du är tre, om du är 16 och de du har runt omkring dig är 19-20. Det är ett jäkla... Du kan ju vara hockeymässigt kanske upp på deras nivå. Men det är jäkligt tufft att vara socialt kanske på deras nivå. Det finns alltid undantag.
Mm. Landeskog är väl ett sånt undantag?
Absolut. Men alla har ju inte den naturliga pondusen och ledarskapet i sig från början. Men kanske i en bra miljö kan växa och lära sig att vara det. Så det, återigen, det är en väldigt bred diskussion. Men jag tror just tålamodet, om vi har det som utgångspunkt, att, men du sa om att klubbarnas ansvar, det blir jäkligt hård press också på klubbarna och på tränarna i de här positionerna. För det är klart att en spelare ser att om inte jag får det här, då kanske det finns någon annan som är beredd att erbjuda mig det.
Mm, absolut, så är det.
Mm.
Och där är ju...
Jag gillar ändå den här motvikten, för att jag tycker också att ledarskapet och tränarna då, de behöver ju också vara attraktiva för spelarna, eller hur?
Absolut.
De kan ju inte vara hur korkade och oförskämda som helst.
Nej.
Men jag tänker också det här med tränare då, liksom, ni har väl också, jag menar, nu har du förbundsrollen här, men när du, alltså det måste ju vara en konkurrens och att man vill upp där också, ja?
Självklart, och det är ju, alltså, vi lever ju som alla branscher, högre upp du kommer desto större konkurrens är det, oavsett om det är lyssnare i poddvärlden eller i näringslivet. Mm. Det är konkurrens, och därför får man ju ibland också man ska inte ta sig själv på för stort allvar. Men jag tror coacher som är på U16, J18, J20 nivå, de har ju en ambition att ta sig vidare. Och de ser nog ofta att det är resultatet som tar dem vidare. Och där kan man ju, de diskussioner jag ibland har haft med coach i den situationen, att om vi pratar tålamod, sätta upp, vad vill du att dina spelare ska komma ihåg? Och vad vill du att när de här 17-18-åringarna, när de är 25 och tittar tillbaka, vem var du för dem då? Men samtidigt, är du 23-30 år som tränare, så vill du framåt. Då är den där torsdagsbortamatchen
så jävla viktig.
Den viktigaste. Fan, vi kan ju inte förlora den. Då har vi förlorat 3 på raken. Medan det kanske handlar om att se det långsiktigt. Hur hanterar vi en situation med 2 förluster? Och hur tränar vi? Och på vilket sätt vill vi spela för att det ska bli bra över tid? Så det, och där kommer ju tålamodet in. Det, uthållighet. Och en del i det är ju också att ha lite tjockt skinn. Och stå emot alla influenser och alla påtryckningar. Och i juniorvärlden så är det ju från, till viss del kanske klubbledarna, men mycket från spelare, agenter, föräldrar. Att orka tro på dig själv och stå emot. Och kommer upp på Hockey Svensk, SHL och som nu med landslaget, så är det ju någonstans att på ett ödmjukt sätt ha ett ganska tjockt skinn och liksom, vad är det man säger, vad som en gås, det får rinna av.
Mm.
Du håller din linje. Det är också en form av tålamod. Att det inte
och ha förtroendet från ledningen. Så att du, för jag tänker så här, om du när du var ung där och fick ditt första tränarjobb, om du hade kommit dragandes liksom med att du pratar i termer av då tålamod och processen och sådär, då hade de bara, med Sam, snälla vän, det här funkar inte.
Nej.
Alltså det är utanför din kontroll, och det är det jag vill komma åt lite, att man kan ju ha en tes hur det ska vara, men om inte ledningen tror på dig längre, alltså, och det är där det blir ganska tufft ju för tränare också, för resultaten ska in liksom.
Så är det, och där är ju det är väl i, alltså från start vad man gör upp och hur man jobbar ihop, hur man sätter upp liksom en verksamhetsplan nästan, så här vill vi spela, så här vill vi träna för att spela så, så här vill vi jobba med individuell utveckling och så här vill vi jobba med lagets utveckling för att nå det resultat vi vill ha. Och då behöver vi förtjäna tålamodet. Alltså som en coach eller som en ledarstab så behöver du också visa din sportchef så att sportchefen kan rapportera vidare till din styrelse att jag menar att det som görs nu är bra. Om vi fortsätter göra det här, då kommer det leda till bra saker. Och också väga in vad har man för, hur stark är spelargruppen och spelartruppen, för det är också en faktor som spelar in.
Mm.
Så, och tittar jag tillbaka i min karriär så har jag haft till viss del tur. För man kan ju inte alltid välja vilka människor man har runt omkring sig. Men jag var inne på division 2 innan. Jag hade Palle Sjödin som var en drivande ideella kraften i Karlskoghs division 2 som backar upp mig förut. Sen om det var att hjälpa till och köpa in potatissallad och liksom fläskkarriär så vi kunde göra en grillning med laget för att bygga någonting. Och sen när jag hamnade i, då hette det Bofors och nu Bikalskogen, Stefan Bengtsén som var sportchef där i ryggen, och det blåste där och jag var i stunder ganska ifrågasatt både internt i spelargruppen och kanske utifrån från sponsorer. Det är då jag hade en sportchef som sa att det är inget snack, du är kvar, punkt. För vi ser hur vi jobbar.
Mm.
Så,
så
på ett sätt kan man säga att jag har fick en jäkla stöttning i starten på min resa. Men jag kanske också förtjänar det för sättet som jag jobbade på.
Verkligen.
Så tålamod ska inte vara det är inte en one way street. Att alla coacher de behöver få tålamod och tillit och långsiktighet. Om du kommer in inte visar upp ett arbete som är bra nog som de runt omkring dig ser att det här förtjänar ditt tålamod. Så jag säger tålamod ska du förtjäna.
Mm.
Om vi vänder på det från en spelars perspektiv så måste ju vi coacher förtjäna deras tålamod. Visa att en spelare som kanske inte spelar så mycket för tillfället att han får uppbackning i form av extra tid i när han är på gymmet. Att han får uppmärksamhet med extra tid på träning på is. Att det finns en plan att just nu spelar du inte så mycket här så då öppnar vi upp för spel kanske här i 20 eller vi öppnar upp för en utlåning, att man håller kontakten och liksom verkligen visar att man finns där. Då, det är ju vad vi behöver göra för att spelaren ska känna ett tålamod att de tror på mig.
Mm.
Även om jag inte just nu får betalt i form av den roll eller den speltid jag vill ha så visar de hela tiden ett jäkla engagemang. Och det är ju vårt sätt att så att säga förtjäna spelarens tålamod.
Mycket kommunikation det där också.
Absolut, och det är jättesvårt för ibland det går fort.
Mm.
Du spelar ibland 3 matcher i veckan och du har spelare som är på isen som du behöver coacha, och det är därför du ser att coachingstaberna växer.
Mm.
Mm.
För behovet av att se alla och behandla alla med någon form av rättvisa och respekt, det kräver personal. Och det är väl fördelen när du är på hög nivå. Då finns det ju ekonomiska muskler för att anställa folk. Där tar man i ett J18 eller J20. Det är klart det finns personal om vi tittar på de liksom niorna och på högsta nivå. Men bara snäppet under så blir det ju jäkligt få människor som ska finnas där för väldigt många.
Mm.
Mm.
Så det är en utmaning. Men det är väl också vad ledarskap handlar om. Och hitta en struktur och se alla. Men att verkligen tålamod är något du förtjänar.
Mm.
Och även någonting som du måste ge liksom belöning för. Har en spelare visat tålamod så måste han ju se att det faktiskt går i den riktningen som vi hade satt upp i en plan. Är man kommer så spelar till en ny klubb och vet att år ett så kommer det se ut så här, år två så här, då måste man ju stå för det år två. Värmer man in tre nya spelare för den tilltänkta rollen som den här spelaren är lovad, då har man ju svikit det förtroendet. Då förtjänar man ju inte tålamod som klubb eller coach heller.
Men hur jobbar du med det nu då? För nu har du ju liksom en helt annan, du har ju inte dina killar så länge och så mycket.
Det är ju jäkligt intressant hur man jobbar, för det är ju en jäkligt konkurrens om att spela i Tre Kronor. Det är svårt att spela i Tre Kronor. Det finns många väldigt duktiga svenska hockeyspelare.
Ja.
Först har vi en period här där vi jobbar med spelare i Europa. Fram till strax före VM börjar egentligen. Och då kommer NHL-killarna in i ekvationen också. Så jag menar, jag tror man, det är en bra fråga. Jag har ingen rakt svar, för vi säger också att det handlar om att prestera och leverera. Men som vi gör så ger vi ju ganska många spelare chansen före jul. Vi har två samlingar före jul, en i november och en i december. Och då tar vi ut nästan två olika trupper. Och sen kommer Beijer Hockey Games februari, och då är vi väldigt tydliga med, då sätter vi ihop det som enligt mig är det starkaste vi kan få ihop just nu. Och i det så, jag vet, tålamod, det är väl där vi hamnade förra veckan igen med i Karjala, där vissa spelare och framförallt vi som lag hade en väldigt tuff första dag. Att visa att vi jobbar vidare, och sen kommer en ny match på lördag, vi jobbar mot den. Men just i vår värld är tålamod, det finns inte lika mycket tid. Nej. Alltså finns det inte lika mycket utrymme för tålamod, kanske.
Men en sån sak då, när den här matchen som du pratar om, hur pratar du med ditt team då? Hur många har du till din hjälp?
Det är lite olika, men vi är väl standard runt 6-7 personer som är involverade liksom runt laget sportsligt.
Vad har du för krav då så här på var och en liksom? Alltså du plockar, misstänker jag, kanske det bästa, eller olika saker från olika, alltså de du omger dig med. Hur ser det där ut? Vad är det du vill ha runt dig?
Dels vill jag ha att alla inom sitt område känner sig att de inte sitter och väntar på mig på vad de ska göra, utan att de själva ganska snabbt ska liksom, det där behöver korrigeras, eller det där behöver förbättra. Stefan Klockare, min kollega som ansvarar för spelnumerär underlägen, till exempel boxplay, och ett större ansvar för backarna, så förväntar jag mig att han snabbt plockar upp backarnas situation i matchen innan och förbereder ett sätt och kanske kommunicera lite individuellt med dem om det är något han vill ha med i träningen specifikt dagen efter eller i vårt matchmöte. Likväl som han förbereder sitt möte för nästa match boxplay. Och sen så brukar vi sitta efter matchen och liksom samla intrycken och titta igenom olika situationer och utvärdera vad som fungerade i enheter och så vidare. Och det blir lite efter situation, men som förra veckan nu, som när vi har ett färskt exempel, så var ju när man sitter där och klockan går och helt plötsligt klockan ett på natten efter en match och man är lite trött och man är lite sur för man har förlorat. Och då vet jag, pratar mycket om att vi har en uppgift imorgon när vi samlar laget, det är att de går ut. Nu satt vi i ett konferensrum som vi visste att vi skulle använda dagen efter också. Att när spelarna går ut härifrån imorgon och vi ska hoppa på planet från Växjö till Tammerfors, så ska de vara jäkligt sugna på att spela på lördag. Vi ska ju inte ta in dem här och straffa dem så att de tycker hockey är värst som finns. Utan även om vi måste vara uppriktiga och lyfta upp vissa saker väldigt tydligt, både vad vi förväntar oss i form av kravbild och hur vissa saker ser ut igår, så är hela syftet med mötet är ju ändå en framåtriktning mot hur vi vill känna och vad vi har för lust för att spela hockey imorgon. Och det där har tagit många år för mig att fatta, att periodpauser är ju inte till för att göra en resumé och gå igenom allting som hände i det som är bakom oss i första perioden. Det är ju en chans att skapa någonting inför andra perioden. Men jag har spenderat många periodpauser åt att förklara allting som behöver vara dåligt i det som vi har gjort redan. Istället för att använder det som en förberedelse för det som vi ska göra sen. Mm. Så det var en lärorik vecka för oss som ledarteam också. Och jag hoppas att spelarna kände att, eller de ska känna att de tog ett jäkla kliv på jäkligt kort tid. Från att spela på ett sätt som inte alls var vägvinnande och bra på torsdagen till att spela med en helt annan mentalitet som grupp på lördagen. Det är väldigt mycket spelarnas förtjänst.
Karin, vi har ju glädjande nog en ny sponsor till podden, Camento, som vi är väldigt glada för att de vill vara med. Vad gör de?
Camento, de jobbar med profilsaker. Så att de är väldigt duktiga på att hitta rätt saker till kunder beroende på vad man ska ha det till, vad man vänder sig till för målgrupp. De är också duktiga på att bygga miljöer på när de har event, så kan de bygga upp en hel miljö för den här kunden då. Så jag har lite svårt att beskriva egentligen vad de gör så, men det jag har använt dem av, det är ju, vi har tagit fram kläder, vi har tagit fram produkter som vi har gett till våra kunder eller haft med på olika utställningar. Så att de är väldigt, de kallar sig för en hybridbyrå, så att det här är ju något vi ska prata med Marcus om, som har det företaget. Så han får ju berätta mycket bättre än vad jag kan återge. Mm. Men typ så de lyfter varumärken till en nivå som ingen annan kan. Va?
Snyggt. Bra beskrivning, Karin. Och stort tack till Camento och varmt välkomna till podden.
Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden, och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work!
Jag tänker att det här med, nu är ju du ny, säger man att du är ny eller är din smekmånad över?
Ja, det är den, ja. Definitivt.
Nu är ju du förbundskapten, så säger vi då. Och när du var ny, alltså hur funkade det då? Fick du handplocka ditt team då, eller ärvde du dem eller hur?
Nej, det ligger på förbundskaptenens bord att sätta sin stab så att säga. Sen var väl jag medveten om att jag skulle in i en väldigt annorlunda typ av miljö. Rent man jobbar inte dag för dag, vecka för vecka, utan man ses liksom och har en turné i november, december och sen VM. Så vi valde ju att vi plockade in Stefan Klockare som har varit under väldigt lång tid väldigt framgångsrik i Skellefteå, och då befann han sig i Örebro. Och sen gjorde vi ganska små förändringar, och till VM sen så hade jag med mig Niklas Ram som jag jobbat mycket ihop med i Växjö, som jag vet ser hockey på ett sätt. Han vet vad jag är ute efter och vi delar liksom samma bild av hur vi löser vissa situationer och även i vårt system. Och vi fungerar bra socialt, vilket också är viktigt när du är iväg. Så, och sen efter år ett här har vi gjort lite fler förändringar, för då så tyckte jag att vi saknar lite kompetens när det kom just till analys. Alltså tolka siffrorna. Jag med hockey nu är väldigt mycket underliggande statistik. Och jag har jobbat med det under väldigt lång tid. Och också haft personer runt omkring mig som var väldigt duktiga på det. Och kunnat gett mig bra kortfattad information. Så då valde vi att ta in Anton Hansson som ny målvaktstränare. Men som också har kompetens inom just avancerad statistik och underliggande siffror. Så man bygger liksom en stab med olika kompetenser, men där skiljer sig lite från landslaget till klubblaget just nu, för där har en sportchef. Och under min tid i klubblaget är det klart att jag är väldigt delaktig i hur staben ser ut som head coach, men då är fortfarande en sportchef, vilket också kan vara bra, för han kan ju se att den här gruppen människor börjar bli lite för liksom, de börjar se likadana ut. Mm. Eller, här tycker jag att vi behöver spetsa vår tränarrum med någon ny typ av, eller annan typ av kompetens, eller annan typ av personlighet. För att, så där skiljer sig lite mellan klubblagen, och jag tror, om vi ska se framgångsfaktorer, och, så är det väl liksom, kommunikationen mellan headcoach och sportchef är också någonting som jag tror man kan se på framgångsrika organisationer, då är den väldigt bra.
Hur är du då? Vilken roll har du i gruppen? Så där? Är du...
Bra fråga. Jag tror jag är... En sak jag vet är att jag har... En av bristerna är att delegera och släppa ifrån sig. Ting jag har fått bli bättre på, men som också har varit tvungen att bli påtalad till mig. Liksom att vi finns här runt omkring. Alla vill jobba, så släpp ifrån dig. Och det är ju ett steg att ta, men det har ju gett mig mycket mer framgång när folk runt omkring mig känner sig mer delaktiga. Så jag tror att att det finns en risk att ibland jag går på och kör utan att släppa över ansvaret. Så det är en brist jag är medveten om, och som de jag jobbar med behöver veta om också, för att säga till mig när det är liksom läge och nu tar jag det här mötet istället, eller nu tar jag det här samtalet eller så vidare. Annars tror jag att jag försöker vara väldigt liksom strukturerad inom vissa saker i systemet, hur jag jobbar, förbereder mina möten och så här. Men sen vill jag gärna ha en ganska avslappnad atmosfär runt omkring mig. Jag är inte superfan av att ha superstrukturerad liksom, så här bam bam, möte där, utvärdering där. Att för mycket bra saker kommer ju när man sitter runt lunchen eller och bara diskuterar. Mm. Så men sagt, nu vi håller oss till det dåliga. Jag behöver alltid tänka på att bli bättre på att delegera och visa förtroende och tillit till människor runt omkring mig.
Den är svår, även fast man är medveten om den, så är den svår.
Ja, men det är inte alltid lätt.
Nej.
och det ska det inte vara. Och det är ganska, alltså, det är ju inte en jätte liksom trevlig egenskap att ha ibland, att man blir lite insnöad och stänger in sig själv lite och sitter och jobbar, och så känner de som sitter runt omkring att de inte riktigt är involverade i arbetet eller processen. Så det
men det blir ju som ett exkluderande då.
Ja, precis. Det är ju ett skitdåligt sätt att vara på. Samtidigt så kanske ibland att det kan ses som ett driv att man vill jobba väldigt hårt. Men det är ju jäkligt dumt om en person jobbar jäkligt hårt och de runt omkring inte riktigt vet vad de ska göra. Då nyttjar vi ju inte vår kunskap i närheten av max.
Ja, då gäller det ju att ha sådana runt sig som kan säga, kom igen nu, släpp det där, jag gör det här själv. Du behöver inte hänga över min axel.
Exakt, och det är ju någonting som man vill ju skapa en miljö där folk verkligen vågar uttrycka sin åsikt.
Lennart Halden.
Jag hade senast den här veckan min kollega så sa att, men du, det där kan jag ta. Och jag sa, ja.
Va?
Då har du faktiskt helt rätt i. Det är bara korkat att jag ska känna ett måste över det. Där du sköter det arbetet precis lika bra och säkerligen bättre. Ja, vad gör du?
Så sa du det eller tänkte du det bara?
Nej, jag sa nog det lite grann. Ja. Eller senast idag faktiskt. På väg in till kontoret hade jag och min kollega den sessionen att ja, men då tar du dem och dem och dem. Och så känner jag bara hur axlarna åkte ner lite grann.
Ja, ja, häftigt ju när man kommer på det själv också.
Mm.
Jaha, Magnus, vad...
Så jag har bara, nu ska jag bara hoppa tillbaka och verkligen så att tappa. Men när du pratar om den underliggande avancerade statistiken som du är van vid att jobba mycket med eller få mycket av. Men nu då, när du ändå kanske du vill ha snabb information bara. Vilka ser du som de viktigaste grejerna? Vad vill du helst veta?
Bra fråga, men jag tror man tittar ganska mycket på sina utgångar och ingångar.
Mm.
hur de ser ut, hur man lyckas ta sig ur egen zon och vad som händer när vi tar oss in i zon. Och sen såklart tittar man alltså under match lite vilka typer av chanser uppstår, genererar vi offensiva chanser i bra områden. Sådär. Så det, under match det är ganska fort, men just den typen av info är bra att ha för att se. Det är inte alltid man fångar det live, utan och sen är ju framförallt från efter en match man snabbt är det man vill koppla bilderna till. Okej, hur ser våra ingångar i anfallszon ut? Hur ser våra hemgångar i egen zon ut? För man vet ju att många målet skapas ju väldigt snabbt efter att motståndaren kommer in i våran zon. Mm. Och vice versa, att vi skapar mycket där. Eller efter man vinner tillbaka pucken. Så, sen är ju det man bygger på sin kunskap och lär sig. Den underliga statistiken har ju satt vissa sanningar på prov för mig genom åren. Och just nu är jag insnöad på just det här med återtag av puck till skapa målchans. Mm. Just när man får attackera motståndarna när de inte är organiserade. Och det låter ju inte som rocket science när jag säger det. Det låter ju ganska självklart. Men där finns det ju väldigt mycket att se vi på NHL-hockeyn där du spelar på ännu mindre yta, så blir det ännu mer den typen av situation. Det kan kännas som lite havs och slafs. Mm. Om vi jämför med den hockey som spelas här hemma. Men det är ju just det här. Det är så små ytor, det går så fort så det gäller verkligen.
Var du än vinner pucken så kan du skjuta. Typ.
Så kan du skjuta eller du har någon nära mål i en farlig position. Så det är ju mer, det är ju inte ett statiskt spel liksom, i ett powerplay eller sådär. Men du får ju, kan du hitta vissa parametrar i vilka områden du alltid vill ha spelare i och så vidare. Så har du ju mycket att vinna där. När du går lite ifrån de här vanliga liksom, kontrollerade uppspel, hur du får checkar, hur du ställer upp och styr och spelar försvarsspel i mittzon. Och så här. Det är ju såna här klassiska saker som man jobbar mycket med såklart. Men även i de här lite mer kaos-situationerna kan man hitta någon form av principer i de situationerna som kan gynna oss. Så det, sen är det även mycket på individuell nivå. Man ser olika enheter och så vidare. Sen finns det ju en parametrar som är svåra att mäta statistiskt. Alltså hjärta, själ. Den typen av, alla kan se ett blockat skott, men just de här närkampsspelet, vilka spelare som får fast puckar eller kommer ut med puckar. Man försöker hitta parametrar statistiskt, men det är svårt att riktigt sätta den här hjärta, själ över.
Absolut. Ja, man får inte allt. Men det är klart att det, bara att det hjälper ju till med det som har kommit, såklart.
Nej, men det är någonting som driver spelet framåt. Sen ska man ju ur ett coachperspektiv tror jag vara ganska noga med hur mycket man öser över spelarna i det. Verkligen. För det kan ju, du som coach kan ju känna skitbra att sätta upp olika parametrar efter varje match och även individuellt utvärdera och sådär. Men frågan är hur mycket av det som gynnar spelaren med att vi använder det som ett verktyg i att hur vi liksom för dialogen med laget och hur vi driver olika saker och hur vi väljer vissa videoklipp vi visar. Utifrån statistiken, vi kanske inte till spelarna behöver prata så mycket. Nej. Om statistiken, för det blir ju rätt tråkigt.
Ja, det blir det faktiskt. Det har du helt rätt i. Nu är jag med på coach-grejer, men jag fortsätter där. Men hur mycket tittar, när vi pratar om så här utgångar, ingångar, hur mycket anpassar du eller ni i landslaget er efter? Så här, nu ska vi möta Schweiz på lördagen. Och de vill spela ur så här kanske oftast där. Anpassar ni ert typ pressspel eller styrspel mycket ut efter det, eller kör ni mer så här av ert, ni tittar ändå rätt mycket på motståndet?
Det, och där är olika. Jag har väl alltid varit intresserad av att veta motståndarnas styrkor och vanor för att kunna förstöra för dem. Och så det blir ju, ser vi som förra veckan exempel, så mötte vi ett Schweiz som vi såg hade ett visst sätt när de hamnade under press till exempel att ta sig ur. Och då, just i den matchen blev det att våran högerback nästan blev en nyckel och var ett pressspel. För han var tvungen att kliva upp och stänga en yta ganska högt upp efter, mm. på sin sida. Och så medan i en annan match kan det vara helt annorlunda. Då möter du lag som bara vill gå upp på sin starka sida, på pucksidan hela tiden. Mm. Nu är det med, Karin. Ja.
Äntligen, säger jag.
och så det är klart att du tittar på det. Och det liksom de andra lagen tittar på oss. Och det, mm. och, så du har ju en grund att stå på. Och, men ändå så vill jag vara anpassningsbar efter situation. Och det är ofta under match också. Så kan, för det kan ju vara så att spelarna sliter och kämpar ute, men det vill sig inte riktigt. Och så ligger under med 2-0 och så kommer jag in i omklädningsrummet och säger vi måste jobba hårdare, åka fortare, mm. kämpa, offra mer, visa mer hjärta och själ och så här. Och så sitter en gruppspelare och säger men det är allt vi har gjort i 20 minuter, men det räcker ju inte. Då kan man då hitta någon liksom taktisk direktiv att hänga upp det på, att fokusera på, så blir det ofta lättare för spelarna att gå ut och känna, men gör vi det där och så lyckas det någon gång, då känner vi oss lite bättre och då helt plötsligt får man lite mer självförtroende och då blir alla de där kämpa och slita och offra kommer mer naturligt. Så igen, det är ju vårt jobb som coach att förtjäna tålamodet också från spelarna och från ledning. Det är ju att hitta de här vinklarna, att ge spelarna liksom verktyg att jobba med där ute för att lyckas, mm. vilket jag misslyckas med ofta också, det gör vi, men vi måste visa att vi hela tiden aktivt letar efter saker att ge spelarna och ge dem verktygen för att känna sig bra och lyckas där ute. Så det så, och där så absolut, och så försvarsmässigt är ju nummer ett när man tittar på hur, i alla fall jag, mm. hur gör vi för att skydda oss på bästa sätt här mot det här motståndet. Men sen blir ju nästa steg också, okej, vad hittar vi för eventuella svagheter eller vad kan vi exponera hos motståndarna för att skapa oss själva ett övertag med pucken? Så det är den delen jag tycker är, kanske är så jäkla roligt att sitta.
Och nej, jag håller med.
Det är inte alltid man hittar någonting. Och sen är det så, du kan ju möta lag som gör saker konsekvent och samhälla team, men de gör det så jäkla bra. Så det är svårt att stoppa ändå. Det har varit jäkligt kul för mig att komma ut på internationell nivå där det kanske blir lite mer avvikande mellan lagen. Alltså Tjeckien gör på ett sätt, Finland på ett annat, Schweiz på ett tredje. Och medan SHL är många lag som ser ganska likadana ut. Så det har varit en jäkla liksom, utmaning och utveckling för mig som coach att få möta mer olika typer av stilar. För då får man vara beredd och anpassa sig mer. Mm.
Ja, Karin, nu är du välkommen tillbaka in i... Nej, skitbra.
Ja, det är intressant.
Bara som avslutning på för att stänga, det är bara för att jag är intresserad av det. För att jag funkar ju typ likadant. Men det är ju, man kan ju såklart se olika på den. Det blir bara så här, ja, men vi fokuserar på vårt. Det är det som är det viktiga. Och, så där. Och det är klart att det finns en grund i det. Att det blir ändå nummer ett såklart. Det... Men det fattar jag med. Men ändå
så är det ju. Kul att höra. Det är ju... Du bygger upp en identitet vad du vill stå för såklart. I spelet. Men... I den så finns, tycker jag, att det finns ju alltid små verktyg för att förändra vissa delar för att ge oss bättre chans att vinna. Mm. Så det är det. Men sen, om du sätter en ram och tror stenhårt på den och så säger du, vi går ut och gör vårt och ser upp till motståndarna. Det är klart det finns en vinning i det också, att du stärker din grupp och din känsla av att vi gör vårt, vi skiter lite i vad de gör. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Det är den kanske vägen jag har valt att coacha på rent taktiskt.
Mm. Bra.
Men jag tänker ändå att allt, eller mycket av det här vi pratar om, så är det ju kanske när det är väldigt bra medvind. Man har stödet i ryggen av klubbledningen och resultaten kanske kommer, allt det där liksom. Jag tänker det där när man inte har det där.
Mm.
Alltså jädra vad svårt det måste vara att parera liksom fansen. Ja, alla de här intressenterna, om vi kallar dem för det.
Mm.
Och försöka hålla kvar i sin. Alltså det måste ju bli väldigt lätt att så här, han skriker högst på mig nu, då är det väl att man tappar sin egen tro.
Mm. Och det är ju...
Har du varit med om det?
Ja, definitivt. Jag har ju perioden när jag var i Karlskoga där spelet inte alls såg jättebra ut. Resultaten var definitivt inte bra. Och det är klart att du lätt hamnar i sig så att du beredde göra vad som helst bara för att vinna en match och ändra och sådär. Och det är väl också, det finns ju lägen där du har drivit någonting till en gräns där man ser att det här fungerar inte. Och då är det ju korkat att fortsätta. Så där gäller det att man någonstans ger sig tid och andas och gör liksom lugna utvärderingar. Vad är det faktiskt som händer här nu? Nu har vi förlorat 4 av de sista 6 matcherna. Varför har vi gjort det? Och då kan man ju faktiskt komma till att det är läge att göra en förändring rent taktiskt till exempel i inriktningen. För det här har inte fungerat. Om det är att vi inte har lyckats sälja in det tillräckligt bra så vi inte klarar att genomföra det. Om vi kanske har spelat material som inte hanterar just den här typen av situation på rätt sätt. Så, men jag tror, och jag tror att alla lag, om vi tittar på SHL nu mer eller mindre, går igenom sådana perioder under året. Och det är väl också det som leder till slutprodukten, att man har tålamod och man pratar process och man har ett spelsätt. Men man kanske också under resan behöver se att fast här har vi faktiskt inte riktigt lyckats. Här kanske vi ska göra en förändring. Om det är spelmässigt eller om det är mentaliteten i laget, hur vi är mot varandra eller miljön i omklädningsrummet. Och det är väl också så man förtjänar tålamod som ledare, att man visar att man ändå lite har örat mot rälsen och känner av situationen. Så jag tror ändå med en dialogen, alltså sportchef, huvudtränare, hela coachingstaben, och då förhoppningsvis också i ett bra ledarskap så lyckas man involvera kanske 4-5 spelare och tar in dem. Hur upplever ni det här? För det är ju en sak, skulle det här rummet vi sitter i nu vara tränarrummet? Ett klassiskt tränarrum med whiteboard och på ena sidan och tv på andra och ett bord i mitten och kaffe, och så sitter vi här och ritar pilar och streck. Och så är det lätt att man fastnar i att det stannar i det här rummet och vi får en uppfattning och bestämmer, ja men så är det. Och så kanske sitter dina ledande spelare eller mest etablerade spelare sitter och har faktiskt en annan bild. Så det kan ju vara väldigt bra då att involvera vissa spelare i den processen, att hur upplever ni det här? Och de är med och ger sin synpunkt på saker, för de ser ju från ett annat perspektiv och en annan vinkel. Så då kommer det igen ner till, för vi vill ju samma sak, hoppas jag, vinna hockeymatcher, vara framgångsrika. Och ibland så kan det ju uppstå lite vi och dem känsla från ett tränarrum till spelarnas omklädningsrum. Och där behöver man ju också som ledare vara noga med att inte glömma bort och involvera spelarna i processen. Sen är det alltid tränarrummet, tycker jag, som ska ta beslutet kring någonting, om det är en ändring av spelsätt eller liknande. Men det kan vara jäkligt bra att bygga det beslutet på faktiskt att samla in information från de som faktiskt är på isen och utför det rent aktivt. Och det är också lätt att glömma ibland.
Mm. Men det måste vara superjobbigt eller svårt ju, eller omöjligt nästan att leda ett gäng om man inte har allas förtroende.
Nej, men vi slänger oss lite så här. Det är sällan alla gillar coachen. För det är alltid några som spelar lite mindre. Det är alltid en målvakt som öppnar båsdörren. Men du har ju i en grupp, så har du ju alltid en gruppspelare. Du har en kaptens trio eller kvartett. Och kanske några etablerade spelare som är med länge. Och de är ju väldigt viktiga. De är med på vad som händer. Man behöver inte alltid vara överens, men att vi vill mot samma sak. Och då tror jag att involvera dem. Och det går att absolut göra liksom ner i åldrar också, men framförallt på seniornivå. Så, men när jag kom in i SHL var jag 32-33 år och jag hade spelare i lag. Jag hade Tommy Kallio som har spelat nästan 311 matcher och ett gäng VM och OS. Det är klart att det är väldigt bra att ta del av hans kunskaper. Sen ska ju inte han spela i första kedjan automatiskt för det. Mm. Om inte vi tycker det. Men hans, får höra hans bild av hur han upplever våra möten eller om vi når fram vårt budskap är ju viktigt. Så det, och det är väl en del i mitt ledarskap där jag inte nyttjar det på bästa sätt och fortfarande inte är tillräckligt bra på det, men försöker bli bättre och bättre på att liksom ta in spelarnas sida av det, åsikter om det. För det är ju korkat och tycker man själv gör någonting som är jättebra när de du ska leda inte alls håller med.
Mm. Ja, det är alltid bra att få med sig av de som är ledare eller i gruppen.
Ja, sen är det är också stor skillnad med landslag och klubblag. Där i klubblag jobbar mer över tid. Och, men det finns ju modeller för det här just det. I början en grupp vill ju bli ganska tydligt styrd och behöver det innan man kan börja få en större delaktighet och man går, liksom, går ifrån lite delegering mer till att man coachar. Och där, det är ju en jäkla rolig utmaning för mig att hitta det, ett VM i 3 veckor. Och så har vi kanske en vecka inför VM, men de flesta av dem ska spela VM, men många kommer in direkt till VM också. Och hitta, att göra de processerna jäkligt snabbt.
Att, men vad är ditt bästa tips där liksom? Vad är din bästa övning som du använder för att så här, få ihop en quick fix nästan för att få ihop en grupp?
Oj, jag tror inte det finns någon så. Jag tror, ser vi till hur vi jobbar så är det ju att tidigt gå ut och vara väldigt tydlig med vissa delar i spelet. Att använda det som nummer ett och sen att man väldigt öppet och tidigt deklarerar vilka roller vi har i laget. Den här enheten får teckningar i anfallszon, den här får ansvar för teckningar i egen zon till exempel, så att det blir ganska förhoppningsvis tydligt för spelarna tidigt vad som förväntas av dem. Jag vet att jag är här för att mer stå i vägen och spela ett bra försvarsspel än att kanske att de förväntar att jag ska generera massa mål och assist och poäng. Medan andra får den uppgiften. Vi förväntar oss att ni ska vara där och vara med och producera för oss. Så där tror jag att det blir, i ett landslag blir ju när man ringer runt kanske och kallar in till truppen, men också första dagen blir viktig och sända de signalerna. Medan i ett klubblag då påbörjas ju det redan i rekryteringen. Att när sportchefen har dialogen och man, ja, själv man förhandlar om ett avtal och ekonomiska ramar och villkor och sådär, men väldigt mycket redan där sätts ju i du är här för den här rollen. Då blir ju det väldigt mycket lättare för mig som coach än att det så att säga är klart redan när man startar. Sen kan det kan alltid ske förändringar. Ibland är det ju jättekul att se en spelare som liksom kliver i hierarkin och börjar det en roll och sen över tid växer han mer och mer till och så tar han över någon annans roll lite högre upp i hierarkin och så fungerar det ju.
Mm. Ja, det är ett sådär ekosystem. Jaha, Magnus. Börjar vi?
Det börjar nog närma sig. Jag vill bara nyfiken på en när vi pratar om det här som du är inne lite grann på, Karin, när det ändå ska gå fort fram till ett VM och sådär. Jag förstår ju att du, när du gör ditt första hela landslagsår så är ju du rookie där liksom och får ju kanske så höra eller tips och så här brukar vi göra. Ingen aning hur det funkar. Och sen så har du gjort det och då tar du såklart med dig en massa saker. Hur stora förändringar eller vad tänker du främst? Men det här ska vi fan göra annorlunda under den här säsongen eller när det närmar sig VM eller oavsett.
Men jag tycker en del i den här tydligheten som jag pratar om nu att vara ännu tydligare för liksom respektera att vi har en kort tid att nå dit vi vill. Och då behöver jag vara väldigt tydlig och vi i hela ledningen vara väldigt tydliga vad vi förväntar oss. Sen har vi gjort lite liksom schemamässigt förändra upplägget inför VM för att ha som mest kraft förhoppningsvis i slutet av turneringen. Där vi har kanske tagit bort några matcher, lagt till någonting, kanske försöker hitta lite mer tid till träning än bara matchning. Förra året reste vi väldigt mycket. Vi var Esbjerg i Danmark och sen åkte vi direkt till Östersund och mötte Norge två matcher, åkte därifrån till Umeå och var där en vecka och mötte finnarna. Och så åkte vi direkt därifrån ner till Brno i Tjeckien och var där en vecka. Så det blev ett, liksom ett 4 veckors läge för många av spelarna. Och, det gav oss mycket saker, men det var ju också en process där många av de som var med på den resan visste att de inte skulle vara med hela vägen. Mm. Men de som kom med kanske vi inte skickade in dem i VM med full energi och full tank, utan vi hade nött ner dem lite, så hittade en lite bättre balans i hur vi gör det. Så jag tror också hur vi tar lite mer plats i början på att styra, blir ännu mer inriktade på prestationer, resultat. För VM är lite lurig, för du kan ju gå ut och möta lag som är lite sämre än vad du själv är. Du kan möta Österrike och Danmark och nu, om vi tittar på förra året, så vann vi ju de matcherna ganska komfortabelt, men kanske också bitvis smögs in att vi avvek lite från planen för att det fanns utrymme att göra det. Mm. Jag känner att vi behöver vara ännu tydligare med och verkligen sätta klyschan goda vanor, men hålla fast i vissa saker som vi ska stå för, och det är inte bara i systemet, det är också i vissa principer hur vi agerar på isen, så att vi är verkligen redo, för sen helt plötsligt kommer kvartsfinalen. Mm. Då gäller det att ha dina vanor på plats.
Mm. Bra, tack. Nu Karin ska du få börja runda av. Du vill ju göra det.
Ja, men jag satt och tänkte på, håller dina barn på med hockey?
Ja, jag har 3. Och alla håller på med hockey, men på olika sätt. Den äldsta, hon är med och jobbar lite runt PR och evenemang på Växjös hemmamatcher. Så hon är involverad på så sätt.
Ja.
Och sen har jag en 16-åring som spelar J18 hockey sitt första år. Och en 9-åring som spelar. Så det är materialer för Växjö Lakers U10. Jag är inte på plats jämt, som sagt.
Va? Va? Tråkigt med ledare.
Men jag skickar en passning till mina kollegor. Förra tränaren jag var där, då var jag själv på materialbänken. Då var tur att jag var där. Så det är väldigt mycket hockey i vår familj. Och det är jäkligt kul att dela. Nu är det mitt jobb, men det är också kanske mitt största intresse. Och det är inte jag som slå på Hockeyallsvenskan på onsdag och fredag jämt hemma, men då är det ju någon i familjen som slår på, för att ja, min fru är från Karlskoga, så och jag har både spelat för Karlskoga och coachat dem, och det har varit min hemstad i 12 år, så det är mycket Karlskoga eller AIK, som det också finns ett hjärta som klappar för AIK, så det, och det gör det för mina barn också, så det är mycket hockey på tvn hemma.
Och ser du hockeyförälder då? Det är ju intressant.
Ja, och det, jag har nog varit en, nu det blir lite speciellt eftersom jag, båda mina pojkar då har spelat i Växjö in, liksom det här är första året som den ena killen spelar i Alvesas J18, och i och med att jag varit liksom coach för A-laget, så har jag försökt att verkligen ta en distans till det, både för min sons skull och lite mot coacher och ledare och allting. Mm. Att jag är en förälder här och jag försöker hålla en jäkligt låg profil. Medan jag nu med min yngsta kanske ser att, fast det är ganska kul att vara, som materialare har du ju inget liksom med sporten att göra. Men du får ändå vara lite runt omklädningsrummet och knyta skridskor och få på målvaktsutrustning. Jag har blivit bättre och bättre på att få på målvaktsbenskydd här under året. Så det är jäkligt kul att gå in i en hall, och så är det liksom en helt annan typ av miljö än det jag är van vid. Och jag säger inte att alltså på elitnivå så handlar väldigt mycket om att prestera och resultat. Och det är lätt att tappa lite den här rena glädjen, den som vi alla började med. För det blir en uppgift, det blir ett arbete. Och sen, men 49-åringar som är högt och lågt och överallt, och då är det just, det går inte att få det mer genuint än det liksom.
Nej, det är häftigt. Vad har du nu då härnäst i ditt schema?
Ja, nu ska vi ju fortsätta ha lite möten här, passa på att träffa lite spelare när de är i Stockholm och se matcherna här i NHL-matchen som är kvar över helgen, och sen så är det ju Och det är väl egentligen startskottet på mycket av kommunikationen bort mot Nordamerika och spelarna i NHL. Nu har ju ligan börjat sätta sig där borta lite. Och det är läge att stämma av läget med många av spelarna. Hur de mår och var de befinner sig. Och sen så har vi en turnering nere i Schweiz i mitten på december. Som vi alldeles strax ska ta ut en trupp till. Så då samtidigt som vi jobbar långsiktigt mot VM så har vi också parallellt ett spår med att vara här och nu. Och ta ut en bra trupp till december och ge de spelarna bra förutsättningar för att prestera så att de får vara sina bästa versioner. Så att de ska vara aktuella för att ta sig vidare mot VM. Mm. Så, och sen så har vi ett JVM på hemmaplan. Som inte jag är delaktig i rent sportsligt men kommer vara på plats en del och det pågår lite saker, hockey conventions och coach seminars runt omkring och sen är jag väl hemma någon dag eller två och sen ska jag åka över till Nordamerika första sväng och sen då är vi inne i slutet på januari och sen kommer Beijer i början på februari och sen så blir det någon tur till Nordamerika och sen så drar egentligen VM-projektet igång där i slut, ja, början på april.
Ja, ja du har jämt.
Ja, det är fantastiskt. Ja, det är det. Alltså, att få jobba så nära liksom, så bra spelare och samtidigt få ta en del av och resa runt och se klubbar på högsta nivå både här i Sverige och Schweiz och i NHL. Det, man lär sig mycket varje vecka.
Mm. Vilket är ditt favoritavsnitt av våra avsnitt?
Det här.
Nej, det var inte den frågan vi skulle avsluta med. Utan vi har en fråga som vi brukar ställa. Och då är det, har du något tips på någon som du tycker att vi borde ta med i podden?
Jag har två. Ett hockey och ett utanför hockeyn.
Ja.
Om vi börjar med hockeyn så jag hade ju förmånen att ha med mig en kille förra veckan i Karjala, Patrik Bengan Hörnqvist, som har en fantastisk karriär i ryggen med två Stanley Cup och mycket landskamper och många mästerskap och men framförallt har ju ett engagemang för hockey och så jag tror det ska vara en väldigt intressant person att bara höra hans resa inom både NHL-hockeyn och landslaget och nu, hans situation i livet nu när han ska avsluta en karriär som vi vet är en utmaning för väldigt många och hitta rätt där så det är spår ett. Annars så var jag på en annan föreläsning här för några veckor sedan i Stockholm med vår överbefälhavare Micke Budén och där har vi också snackat om ledarskap där mycket av ledarskapet utvecklas inom militären och det är intressant när man sätts in i det hur mycket som handlar om värme och omtanke i en värld som man kanske ser på har andra bilder av.
Vad roligt. Bra. Att du säger det. För jag träffade honom i onsdags och då pratade vi om ledarskap och ha något frukostseminarier. Då kanske du vill vara med där.
Ja, det är en inspirerande människa som bär ju på ett väldigt stort ansvar och ansvar för väldigt vitala delar i vårt samhälle. Men ja, ger ett otroligt kompetent intryck.
Ja, vad kul.
Ja, jäkligt skoj. Också kul att höra bara, man tänker så här militäriska, att det är så här hårda och fyrkantiga kanske. Men att det finns värme och kärlek där.
Jag tror, tittar du bara, eller ser du runt omkring mot alla specialförband som finns så bygger väldigt mycket på att lita på varandra, ta hand om varandra, lyfta varandra, våga visa känslor, sårbarhet. Och det är väl precis vad du är ute efter ett lag också, att komma till den punkten där folk verkligen får vara sig själva och visa när de behöver stöd och hjälp. Och det där är ju ofta de mindre förbanden inom militären ett bra exempel på människor som behöver utföra väldigt tuffa saker och vara väldigt skarpa, men också behöver verkligen ha en gruppdynamik och mentalitet där man tar hand om varandra.
Mm. Skitbra. Det var det då, Karin. Mm. Vill du avsluta på något sätt?
Nej. Varsågod.
Ja, då tackar vi bara. Eller bara. Men jättestort tacksam.
Ja, för tack att du för att jag fick komma hit.
Och komma hit idag. Ja, skitskoj. Och stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs framöver.